Det här med att börja
med. Ja.
Du har ju samlat ihop
okay. En del.
Jag skulle vilja
försöka haka till.
Välkomna till Leva tillsammans-podden. Jag heter Susanne.
Och jag heter Irene.
Episod 101.
Mm. Nu har vi festat klart.
Nu har vi kalasat klart den här veckan. Nu var det slut på det roliga. Nu nöter vi på
vad
igen.
Vad roligt vi hade. Vad kul vi haft. Ja. Ja, okej.
Okay, ja, du. Ja. Kära du. Innan vi går in på dagens fråga.
Ja.
Så ska vi väl ändå ta och berätta att vi kommer att ha vår första intervju, vårt första trepartssamtal nästa vecka. Berätta, vem ska vi prata med?
Vi ska bjuda in Charlotte Palmgren som är den person som har introducerat familjekonstellationer eller systemiska konstellationer i Sverige. Och det skedde i början av 2000-talet alltså. Kanske 1999-2000.
Just det.
Och, ja, och som är alltså en metod för att läka relationer kan man säga. Men där man jobbar lite mera med man kan säga tre generationsperspektiv. Inte bara individen. Man brukar säga att det finns ett intraperspektiv och ett interpersonellt perspektiv och ett generationsperspektiv skulle man nog kunna säga.
Det är intressant.
Ja, och det här är nog generationsperspektivet då när man jobbar. Man menar att nästa, en generation påverkar nästa generation. Så det ska vi prata mer om då. Så att hon leder då den platsen eller det företag som heter Svenska Hellingerinstitutet.
Just det. Och jag minns att det var kanske 2002.
Ja.
Eller, jo, det var det nog. 2003 någonting. Då var jag med dig på familjekonstellationsdagar på Ersta.
Ja.
Och jag tror att Charlotte var med. Och det var också en engelsk kvinna som hette Karen Headley.
Ja,
som då var engagerad. Och vi gick två hela dagar på det här. Och sen har du jobbat jättemycket med det och fördjupat och
utbildat mig. Ja, så Charlotte bjöd ju in då Karen Headley som var en av de första som höll i workshops, familjekonstellationsworkshop här i Sverige då. Och ja, det har spridit sig väldigt mycket. Och det är en, vi som jobbar med det naturligtvis tycker att det är en jättebra metod. Jag vet inte vad ditt intryck var.
Jag har ju varit med på flera konstellationer än den. Jo, men jag tycker att det är en bra metod. Den stämmer ju lite överens med Leva tillsammans-programmet på något sätt. Att man utforskar uppväxten och just det här med generationer. Och det är ju inte så att det är något nytt under solen att vi vet att beteendemönster kan gå igenom generationer. Vad jag tycker är bra det är att man inte blir offer för sin uppväxt eller sin bakgrund.
Just det.
Utan att man får ta ansvar som vuxen oavsett hur man har haft det.
Ja,
men att man också skapar förståelse och förlåtelse och att alla får tillbaka sin rätta plats i systemet. Det tycker jag är lite häftigt. Men vi kommer att prata mer om det nästa vecka.
Det blir spännande att fördjupa sig i det här tycker jag. Och att kunna diskutera mycket på många olika sätt.
Men vi idag ska du och jag, vi ska prata om ett påstående ur det här gedigna materialet som vi har på profilen. Och det låter så här. Jag tycker att min partner har en alltför kritisk och negativ attityd till omvärlden.
När du hör det, vad är din omedelbara känsla, association? Om du möter någon som har en väldigt kritisk och negativ attityd.
Precis.
Ja, tänk om alltså, jag skulle vara så. Det vill säga att jag skulle vara på det sättet nu då.
Ja.
Skulle du umgås med mig då överhuvudtaget? Nej.
Vet du, det är ju en trigger för mig.
Ja.
Om jag möter människor som jag då uppfattar har en allt för kritisk och negativ attityd till omvärlden.
Ja, det är bra att du säger det som du uppfattar.
För, ja, för det behöver ju inte vara så.
Nej, det kan vara väldigt, det är relativt tänker jag.
Ja, men jag skulle ju tycka, mina känslor skulle ju bli så här irritation och jobbigt.
Mm.
Och då skulle jag, ja.
Du skulle bli irriterad om någon irriterad.
Måste du vara så jävla kritisk jämt skulle jag säga.
Ja.
Men gud, det räcker ju med att det här halva vattenglaset är halvfullt och halvtomt.
Ja.
Då skulle jag säga så här, men gud, ditt vattenglas är ju alltid halvtomt.
Ja. Det skulle trigga igång att du skulle bli frustrerad
mig.
Över det. Det skulle
när jag har jobbat
men skulle
som
du
chef?
Bli kritisk och negativ tillbaka då? Det är det jag
Precis. Och när jag jobbade som chef då kunde jag ha svårt med de här som är mer kritiska att hantera det. Och då måste vi ju nu säga att nu får vi det som att låta som att om man är allt för kritisk och negativ till omvärlden så är inte det bra.
Okay.
Men det betyder det ju inte.
Nej, det betyder ju inte.
Jag blir provocerad lite av det kan man säga. Och det kan ju handla om att jag kanske är för optimistisk.
Att det ska alltså vara kul, alltså menar du?
Ja, men ja, att jag är lite för naiv istället då.
Ja, eller att du har en hög toleranströskel innan du blir irriterad och frustrerad.
Ja, vi brukar ju säga så här att våra styrkor är också våra svagheter.
Mm.
Och jag kan tänka mig att den kritiska personen då som är negativ, har en negativ attityd till omvärlden.
Mm.
Det kan vara, det är en styrka ibland och en svaghet ibland.
Mm.
Precis som mitt lite överpositiva då är en styrka ibland och en svaghet ibland.
Ja, just det.
Och här skulle jag kunna blanda in min gamla mamma direkt. För hon är inte allt för kritisk och negativ till omvärlden.
Eller aldrig,
men
eller?
Ganska kritisk och negativ till omvärlden.
Ja.
Och det triggar mig. Och hon blir triggad av...
Det
triggar mig. Och hon blir triggad av att jag alltid är så positiv. Då kan hon säga att du är alltid så naiv.
Men du ska... säger det. När du säger att du är positiv så säger hon att du är naiv.
Då är jag naiv. Liksom. Då är jag lite inte verklighetsförankrad.
Oh, nej, och hur kommer det sig då, tror du, att hon är så i så fall jämfört med dig verklighetsförankrad? Nu tänker jag faktiskt på det. Vad hon har varit med om i sitt liv som har blivit... som hon har kanske lärt sig av sitt liv att hörru du, det här är inget födelsedagskalas året runt.
Nej. Precis, det är inget födelsedagskalas varje dag. Det är inte gräddetårta varje dag.
Nej
men faktiskt. Det är, hon och jag är ett bra exempel. För att hon är ju 91 år idag. Och kommer från Tyskland och har upplevt kriget. Vi har pratat om henne förut någon gång. Men hon har ju vuxit upp när hon var 10 år. 1939, då bröt andra världskriget ut.
Mm.
Hon fick bli stor ganska snabbt och berövades sina tonår kan man säga.
Mm.
Så hon är ju luttrad.
Ja, just det.
Så hon har,
ja, precis. Men hon har då en kunskap och hon vet någonting. Hon kanske vet också att det går inte att vara naiv, att vara godtrogen, att vara för positiv. För då blir man, vadå? Blir man...
Alltså jag blir man, vad ska jag svara nu?
Jag vet inte vad du tror.
Nej, men jag tror att om jag ska ta
besviken,
jag
kan tänka mig,
ja, besviken.
Ja, det, eller skadad.
Ja, så att det och det blir man.
Man måste,
under en krigsperiod, om du är för naiv så blir du absolut både sviken och skadad.
Du får inte lita på människor.
Nej.
Utan du måste ha en kritisk blick och en
kritisk
tänkande. Ja, just det. Ja.
Och det är ju för att överleva och då, liksom att klara sig.
Det där säger du någonting viktigt, att överleva.
Ja, det är ju barnets...
Det är det, kontroll tänker jag. Är människor som har som man kan uppfatta som kritisk och negativ. Tror du att det handlar också om att ha en slags kontroll? Därför att den kritiska och negativa attityden, då vet ju vi att det kanske... Om vi tittar på i fönstret igen... så ser vi att det kan vara det som vi ser. Men vad är det som är dolt i det, tänker jag?
Ja, just det. Precis, och då menar du att behovet av kontroll är dolt?
Behovet av kontroll, behovet, alltså den känslan som finns bakom det som är en, att man känner sig kritisk eller att du känner den. Jag vet inte om det är känsla. Känner du det negativ eller vad är det? Känner du dig arg då eller känner du dig frustrerad? Alltså vad kopplar du ihop en negativ attityd med för känsla?
Du menar jag då?
Ja, är det irritation? Man känner sig
irriterad. Som triggas av det.
Ja,
ja precis. Ja, men det, för mig är det ju lite irritation.
Ja, men den som då ska... Ja, förlåt.
Ja, säg. Ja, nej, säg.
Nej, men jag tänker på det. Att om vi tänker att det kritiska... För det står ju så här i vår fråga. Jag tycker att min partner har en alltför kritisk och negativ attityd. Det behöver ju ändå inte betyda att den som uppfattas ha en negativ attityd känner sig negativ eller nej. Känner sig någonting. Vi vet inte vad den bakomliggande känslan är. Det här är ju själva attityder eller det man liksom ja. Kommunicerar utåt.
Jag tänker också att
man fråga måste... din mamma det någon gång när hon är så där kritisk. Vad är det du känner?
Ja, ja, mamma? Vi pratar ju ganska öppet. Ja. Alltså jag tror att hon kan ju säga själv att jag menar så att hon är uppvuxen under omständigheter där det inte finns utrymme att bara gå runt och tro att allting ordnar sig.
Mm.
Medan jag som är uppvuxen på 60-70-talet ja, har en sån, ett sånt utgångsläge.
Ja, just det.
Och samtidigt så har ju hon liksom tyckt att det är fantastiskt att vi barn i familjen har fått de förutsättningarna. Ja. Så det är inte så.
Mm,
det intressanta här tänker jag är just det här att då kanske jag tycker att det inte är så bra då att vara så där kritisk som
ja, men det är din värdering också då,
ja, det är min värdering.
Är
ja,
så vad skulle precis. Man säga är det viktigt att vara positiv eller vad menar du då
att ja, just det, då tycker jag ju liksom att mitt sätt är bra.
Men mamma, är det, vad tycker är det för jag... värdering som ligger bakom det? Är att vara positiv är det bra?
Ja, du menar min värdering.
Ja, vad skulle
då tycker
du säga?
Jag ju att, du... det är mer konstruktivt kanske.
Aha. Eller ja. Att det är en flexibilitet. Är den som ja. Är kritisk och negativ ganska rigid då? Menar du det också?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Utan mer negativ, inte rigid, men det där liksom att man omöjliggör.
Aha, att man ska möjliggöra alltså. Det är viktigt att möjliggöra. Att ha en attityd av att vara möjliggörare. Att vara flexibel ja. Och kunna se nya...
Precis.
Är det så?
Ja.
Ja.
Men då ska man ju inte glömma då att det är vad jag tycker.
Ja.
Medan jag kan ju tycka att min mamma, nu när man är lite äldre, jag triggas ju inte lika mycket av henne
nej.
Som när jag var yngre.
Mm.
Idag kan jag ju se många fördelar med att ha hennes kritiska och lite negativa attityd till omvärlden. Mm. Henne lurar man inte i första taget.
Nej, just det.
För hon nu undrar liksom alltid, ja, men är det här sant? Medan jag då lite mer naivt går på. Så att kan gå på saker som inte är sanna om vi ska överdriva.
Just det, men det betyder då att, att gå på saker, att man är lite mer naiv, att man kan bli lurad. Hon ser till att kanske undermedvetet då, nej, men jag ska minsann ingen lura.
Mm. Så skulle det kunna vara. Hon kanske blir orolig att jag blir lurad om jag är så här lite naiv.
Ja, men,
som mamma.
Självklart, tänker jag. Eller ja.
Men om man skulle lämna rollerna mamma-dotter här och tänka att jag skulle ha en partner för jag tänker att i mor-dotter-relation om jag skulle vara min mamma då kanske hon oroar sig för mig när jag är så där lite naiv men om jag har en partner då tror jag att man lättare hamnar i rätt eller fel, alltså om jag tycker att min partner är allt för kritisk och har en allt för kritisk och negativ attityd till omvärlden så skulle jag kunna hamna i att jag tycker att det är fel sätt att förhålla sig till omvärlden och så då kanske min partner skulle tycka att mitt sätt som kanske är mer naivt eller positivt och inte så kritiskt är fel sätt och då hamnar vi i en diskussion på ytan vad som är rätt och fel medan det finns inga rätt och fel utan ibland är det bra att vara kritisk och ibland är det bra att vara mer positivt inställd beroende på läge vi brukar prata om balans du och jag
Men skulle man kunna säga så här, att, alltså det vi kan fråga oss också då, för det första tänker jag så här att det är relativt, allt är relativt.
Ja.
Så jag menar, det är betraktarens ögon. Om du skulle uppfatta att din partner då var kritiskt negativ, i någon annans motsvarande ögon så skulle det inte alls uppfattas på det sättet. Så det är som en, var man befinner sig. Men det är ju ni två då ett par, varav en av er då är, har en mer kritiskt negativ hållning och du är mera då positiv. Eller jag vet inte om du känner att det skulle vara en bättre balans eller någon slags mer försoningsbenägen, eller jag vet inte riktigt vad det är för någon för värdering egentligen som ligger bakom just det här att man blir irriterad på någon som har en kritiskt negativ attityd. Jag menar, vad blir du irriterad på? Mm. Det är den personen har inte samma värdering som dig, det vill säga att man ska vara mera av vad då?
Mm. Precis.
Det tänker jag är viktigt att komma åt på något
det
sätt.
Det är jätteviktigt, ja. För att jag tänker på att när man blir irriterad på sin partner, för nu pratar vi om att man blir irriterad på att någon är kritisk, men jag kan ju bli irriterad på att någon är positiv. Eller, ja. Så man tänker att vi blir irriterad på något hos vår partner.
Men skulle man kunna säga att det är en sån, och vi pratar om den kritiska och negativa attityden, då tycker jag en viktig fråga, hur påverkar det kommunikationen? För att det blir ju en bemötande fråga, tänker jag. Om du blir bemött med kritik och negativitet.
Ja, precis. Men här pratar vi ju om omvärlden. Så, ja, då skulle det kunna vara så här, tänker du, att min partner skulle även... För här är jag irriterad på... Eller här tycker jag att min partner är allt för kritisk och negativ till omvärlden. Mm. Inte till mig. Men det skulle ju kunna spilla över på mig.
Mm.
Då skulle jag ju kanske känna mig utsatt om jag alltid blev kritiserad.
Mm. Mm. Det genererar inte en öppen kommunikation. Jag tror att det stoppar upp en öppen möjligheten till en öppen kommunikation.
Ja, det gör det om jag reagerar på det.
Mm.
Om det inte är ett problem för mig att min partner är så här.
Mm.
Och jag kan ta en kritisk attityd från min partner. Mm. Då blir det ju inte ett problem.
Nej, just det.
Det är ju om jag inte tycker om... Alltså, om jag har en partner
som är lite kritisk, jag kanske
är överkänslig. Ja. För det kan ju vara så att min partner i all välmening är lite kritisk och negativ.
Ja.
Och vill hjälpa mig.
Ja,
och om jag ser det så.
Ja,
och säger så här, men gud vad skönt att du är lite mer kritisk än vad jag är.
Jag springer in
i mitt naiva liksom, moln. Vad skönt att någon kommer och drar ner mig på jorden och hjälper mig att se.
Stopp där. Tycker du att det är okej? Att du skulle lägga över det på din partner? Så din partner behöver alltså vara den som har koll på dig, så inte du.
Nej. Men snarare så här att vi...
Ja, men om vi hårdrar det, så lägger du börda på din partner.
Nej, men inte om jag kräver det av min partner. Om jag inte kräver det av min partner. Jag tänker så här.
Men tänk om din partner upplever att hon ska alltid... Det är alltid jag som ska liksom...
Ja, då blir det ett problem.
Då blir det
problem. Jag menar om ingen upplever det som ett problem.
Nej, just det.
Om båda tycker att det är okej. Man har hög acceptans. Det är okej.
Det är det bästa av världar.
Ja, men precis.
Ja.
Det är okej att du är lite kritisk. Så när min partner är lite kritisk, då kanske jag säger, men ryck upp det nu för tusan.
Ja.
Och det är inga problem för min partner.
Nej, just det. Men om din partner blir negativ då och irriterad på dig...
Påverkas kommunikationen.
Ja, just det.
Ja. Så att vi måste tänka så här. Det är när någonting väcks i oss som våran partner representerar.
Mm. Vi kan säga
om det väcker glädje, då är det ju toppen. Men om det väcker irritation i mig, eller irritation i min partner, då kommer kommunikationen att påverkas negativt.
Mm. Just det. För att du kan, om du då blir irriterad, då kan ju du också kanske känna att det finns ett förminskande av dig. Att det vänder sig, att det är liksom, nu är du igång igen. Eller nu kan du inte klara av det där nu. Och ska jag behöva hjälpa dig att sätta de där gränserna? Och du är så naiv. Det kan ju också kännas som ett förminskande, eller hur?
Absolut.
Och det är kanske det. Ja.
Ja.
Men frågan är ju sen då, om du då blir irriterad, vad du gör, tror du?
Precis.
Vad är ditt behov? Ja. Alltså det väcker irritation i dig?
Eller hur? Om det väcker irritation i mig,
ja.
Då har jag liksom, om man tänker självkännedomscirkeln, det har hänt någonting som gör att jag känner irritation.
Mm.
Och sen, vad tänker jag om det?
Mm.
Och hur gör jag?
Mm.
Om jag är irriterad, då har jag ju säkert svårt att liksom sansa mig. Då kan jag tänka mig att jag blir, kanske går till attack till min partner och säger, du ska alltid vara så negativ. Och måste du? Alltså då kanske jag agerar utifrån min irriterade känsla. Och då tror jag att det vanliga är att man agerar på ett sätt som inte är så konstruktivt. Om jag kan fånga upp snabbt, om jag är bra på självkännedom.
Om du känner glädje.
Ja, då är det ju lugnt.
Så fint att du...
Ja, det kan det ju vara. Man kan ju känna sig, gud vad skönt, utan att den andra tycker att det är en börda. Men vi är ju mer intresserade av att diskutera när det blir en börda för mig, när jag tycker att det är jobbigt.
Ja, och det vi ska titta på i analysen, det är ju dels hur det påverkar parrelationen. Om det gör det. Det är det som är lite intressant att se. En annan sak som är intressant att se, det är ju då... I det här tänker jag så här. Har man en tendens att liksom i sin attityd vara mer kritisk och negativ om man har en speciell bakgrund? Till exempel då av det som handlar om kraven från föräldrarna, intresset från föräldrarna, värme, kärlek från föräldrarna och just det här med riktigt det auktoritära. Det tycker jag är lite intressant som man eventuellt då lägger över på sin partner. För du sa, pratade i början om det här att du lätt blir triggad. Du kunde bli triggad. Ja.
Precis.
Ja.
Då lägger man ju över
någonting som egentligen har att göra med mig själv.
Ja. Ja, för alla mina känslor och reaktioner kan jag ju, måste jag ju ta ansvar för själv.
Ja, ja.
Ja, så man kan väl säga att eget ansvar är viktigt.
Mm.
Och med det så tänker jag att vi går över till analysen.
Först så ska vi ha det vanliga som vi gör, brukar göra till en början. Titta på frekvensfördelningen.
Hur många som har svarat och män och kvinnor.
Och hur de har svarat på den här frågan, ja. Ja.
Ja, precis. Hur de har svarat.
Ja, just det. Och då kan man säga att för kvinnors del så är det 23,7% som instämmer helt eller delvis att man tycker att partner har en alltför kritisk och negativ attityd. Men vi vet alltså inte, om vi tänker på det vi har pratat om nu, om det är en belastning eller inte för förhållandet. Men man kan uppfatta att det är så. Okej?
Okay. Ja, precis.
Ja. Och sen för, och männen.
Ja.
Vad ser du där?
18,9%.
Men 22,8. 23%.
Just det. Ja, du räknar med tveksamma också, eller?
Nej, utan du tittar på den kumulativa procenten här. Du ser där, stämmer
helt
delvis.
Ja,
just det.
Just det.
Ja.
Mm, 19,3,8, precis.
Mm. Ja, just det.
19,20,22,23, ja. Och det är ju inte en jättestor del, men det är...
Ja, det är ungefär en fjärdedel kan man säga.
Ja, lite mer. Ja,
ja lite mer, ja.
Och så har vi ganska stor del som säger stämmer knappast och stämmer inte alls.
Ja.
På både män och kvinnor.
Ja, just det. Så det är
8%
alltså...
kvinnor är tveksamma. Nej, 8% män är tveksamma och 4,7 kvinnor är tveksamma.
Ja, just det.
Ja.
Man vet inte riktigt. Nej, men nej. Är han positiv eller negativ eller kritisk eller hur är det? Man är inte riktigt klar över det. Och det kan ha att göra med relationens längd.
Ja. Men de här nu då som tycker att det stämmer att min partner har en alltför kritisk och negativ attityd till omvärlden.
Ja.
Du var lite inne på det här. Kan de ha någon gemensamma saker i sin bakgrund? Eller gemensamma nämnare i sin historia? Eller?
Ja, vi ska titta på det. Ska vi bara först titta på om det slår på relationen eller inte?
Ja.
Är inte det en bra idé?
Det är bra.
Och där har jag... Nej, jag
och när vi säger slår på relationen, då menar du nöjdheten. Nöjdhet, hur nöjd man är i sin relation egentligen.
Ja, just det. Om det finns ett samband då mellan den här frågan och nöjdheten i förhållandet.
Hur nöjd man är, ja, precis. Ja. Och då är det den här kurvan vi ska titta på som visar det.
Ja, just det. Det ska vi göra. Jag tar och bläddrar ner dit nu för att det var precis det där som du sa innan. Att vi ska titta på om det finns någonting som vi kan anknyta till bakgrunden. Men här är det här med partillfredsställelse då. Mm. Då kan man säga att det finns en signifikans. Och det består i att det finns en signifikant skillnad mellan de som tycker att partnern har en kritisk och negativ, alltför kritisk och negativ, jämfört med inte har en alltför kritisk och negativ attityd. Så ser man att de som tycker det är mår signifikant sämre i sitt förhållande. Och det gäller såväl män som kvinnor.
Ja, men precis.
Och den kurvan är ganska brant kan man säga.
Så den är verkligen brant. Ja. För kvinnorna ligger på 2,0 nöjdhet. Männen 2,4 om de säger att de tycker att partnern är allt för kritisk.
Ja.
Om de inte tycker det så är nöjdheten upp mot 4.
Ja.
Så att det är ganska stor skillnad. Ja, och jag kan tänka så här att det... Så, som jag sa innan, ja, men det väcker någonting i mig, jag blir irriterad eller vad det är. Det är någonting med om någon är... Och då tänker jag också så här, man kanske tolkar den här frågan när man är mycket kritisk. Jag kan ju tycka att det är trevligt att min partner är lite lagom kritisk. Så där, ja. Så här, eftersom jag är lite för positiv ibland.
Ja.
Jag hade en kollega.
Var det därför han fastnade för dig, tror du? För säkert, att du har det så positiv. Ja, just det. Och så det blev en balans då, bättre balans mellan er.
Ja, men jag har också en före detta kollega. Vi hade det där. Jag var lite för snabb och positiv.
Ja.
Och hon var lite mer kritisk och lugn.
Ja.
Vi kombinerade varandra väldigt bra. Ja. Ibland kunde jag dra på och då blev hon så här, åh vad skönt att du gör. Eller så blev... kunde hon stoppa mig och reflektera lite och då kände jag, men gud vad skönt, just det här behövde jag höra.
Ja.
Vi blev väldigt bra när vi jobbade ihop.
Ja, men det du säger där, det jag uppfattar där, det är att trots att ni i era personligheter har era olika attityder så hindrar inte det er relation att lyssna på varandra, att acceptera varandras olikheter, att hitta kanske ett sätt där ni kan mötas eller acceptera att ni är olika och se det så lite grann som en kanske någonting kreativt eller
precis
det. Men alltså det är ju när det stoppar upp att
exakt
man liksom,
och jag tror att just i de här nära relationerna så blir det lättare så. Och jag kan också tänka att den här frågan man associerar kanske till någon som är allt för kritisk och negativ. Det står ju också i påståendet allt för, inte så där lite lagom utan kanske har fallit över till en kritisk förhållningssätt som inte är så konstruktivt.
Ja, just det. Jag tittade på den här frågan också i relation till det här att jag tycker att min partner var mer för arg eller det här. Nu kommer jag inte exakt ihåg. Ja, just det. Om de hör ihop, eller hur? Mm. Ja, vi kommer till det sen, om vi hinner med det. Ja. Men vi ska först titta på det här som har att göra med uppväxten som du nämnde tidigare.
Ja.
Och då börjar vi med det som har att göra med fadern. Alltså mannen och kvinnans pappa.
Mm.
Och då kan man säga att... att den förklarar något mera hos kvinnan än hos mannen.
Jaha.
Och då är det, det har alltså den frågan kan man säga, alltså faderns föräldrastil har bäring lite mera på kvinnan när det gäller just hur man reagerar på den här frågan, så kan man säga. Och då är det framför allt då, det är pappas intresse kan man säga här. Mm. Där har man en
så hur pappan visar intresse för sin dotter påverkar hur hon kan uppleva att partnern är kritisk då till sin omvärld. Kan det också hänga ihop med hur man väljer partner? Väljer man någon som är mer kritisk?
Ja, och det är ju jättebra frågor som du har där som vi inte riktigt ser här. Men vi ser att det har någonting att göra med kvinnans far och det intresset som han har visat för henne. Mm. Som att den förklarar någonting av hennes upplevelse av det här med attityden hos mannen när det gäller det här. Intressant, va?
Jätteintressant.
Ja, det skulle vi kunna göra.
Samtidigt så tänker jag så här att, ja, att döttrars behov av en pappas blick liksom.
Ja, men om man tänker då att pappan inte har haft något intresse av henne.
Exakt, att man inte känner sig sedd.
Ja. Men dras du då till någon som har en mer kritisk och negativ attityd och så blir du så triggar det dig? Eller vad, alltså, och triggar det dig inte alls om du har vuxit upp med pappa som har visat dig intresse?
Ja, det är en bra fråga.
Då triggas du inte lika lätt.
Ja,
det är det vi skulle behöva göra om vi gör en variansanalys.
Ja.
Hinner vi inte med idag?
Nej, men det är ju en intressant fråga. Och jag tänker att för den som lyssnar så är det ju mer inte så att vi ska hitta svaren på allt utan att reflektera över hur var min pappa då? Om han upplever.
Nu fick jag en idé.
Ja.
Du vet ju att vi har pratat om att vi skulle ha den här möjligheten till ett Zoom-möte.
Ja, just det. För lyssnare. Ja.
Mm. För lyssnare. Mm. Där lyssnare får... om man har en fråga eller en reflektion eller en fundering eller någonting som man vill titta på.
Mm.
Kan man då komma på vårt möte, Zoom-möte, som vi förmodligen kommer att lägga ut det på Leva Tillsammans-poddens på Facebook.
Mm.
Och att vi kanske kommer att ha ett sånt möte tisdagar och torsdagar vid lunchtid, enkelt. Och att man kanske, för då kanske det finns någon anledningen till nu att jag kom på det nu är att någon kanske hör det här. Och så säger de, ja men det här är någonting som jag kan känna igen på något sätt. Vad är det här hos mig? Då kan vi gå in, då kan man ju ha den frågan med sig. Du, den här frågan har jag tänkt vidare på. Kan vi titta på det närmare? Då kan jag göra en analys på det här. Så kan vi se, och det här är någonting som berör mig.
Ja visst, så om det är någon lyssnare som just är intresserad av det här så kan det vara en ingång. Nej, men vi kommer att lägga ut på Facebook-sidan och promota det lite när vi startar med det, eller hur?
Ja, det kommer vi att göra.
Ja, men det här är intressant. Men vad jag ville säga med det var också att vi kanske inte kan säga, ja men hur din pappa var påverkar om du har valt en man eller kvinna som är, eller kvinnan är det ju då här, valt en partner som är extra kritisk mot omvärlden. Men vi kan inte liksom hjälpa till kanske hela vägen att hur var din pappa då? Men det är en nyckel till att förstå hur man reagerar på att man har en partner som kanske är kritisk till sin omvärld. Att det kan hänga ihop med hur min pappa visade intresse för mig. Och att man kan själv reflektera över det.
Och man kan reflektera över det tillsammans i bästa fall. Men tänk om det är så att jag är så känslig för... Att jag så himla lätt uppfattar dig som kritisk och negativ har att göra med det. Så att du som får ta emot det, fast det i själva verket handlar om relationen till min pappa.
Just
det. Det är en bra fråga. Mm. Tänk om man kan ha den öppenheten i förhållandet och just kommunicera kring det. Stötta varandra i det.
Ja, jag tror att pratar man mycket om sådana saker så kan det bli ett naturligt sätt att samtala.
Ja,
eller hur?
Det tror jag också. Jag. Ja. Du, så här är det ju också att för mannens del så finns det ingenting direkt som slår på det här. Nu ska vi titta hur det är med mamman.
Så alltså vad du menar, mannens relation till hur pappan intresserar sig för pojken när han är liten påverkar inte det här så mycket?
Nej.
Nej.
Inte som vi kan se direkt så här. Nej. Och sen har vi att göra med moderns föräldrastil. Och då kan vi igen se att det mera har att göra med... Ja, det är lite intressant. För där kan man se att moderns lydnad, alltså ovillkorlig lydnad.
Mm.
Och det får mig att tänka på ovillkorlig lydnad. Kanske ett barn kan uppfattas som att mamman är kritisk och har en kritisk och negativ attityd gentemot sitt barn.
Just
och att det blir en projektion och det lägger man över sig. Du kanske utvecklar en väldig känslighet. Så din partner kanske inte känner själv att han är det minsta negativ eller kritisk.
Utan men det man har blivit överkänslig.
Ja, just det. Mm. Det vore inte så konstigt. Och det är på det sättet kan man till och med kanske, det, då, om vi tittar på att vi vi tittade på partillfredsställelsen. Då kan ju det vara
just det.
Den gruppen av kanske kvinnor. Framförallt här ser jag också.
Som man brukar prata om lättkränkta, men det kanske är lite negativt att säga så. Men ja. Som tar lätt vid sig.
Ja, tar lätt vid sig. Ja.
Och då lägger man det på sin partner och säger att du är dum eller du är för kritisk eller du gör fel, istället för att tänka på varför reagerar jag på det här sättet.
Ja, om man då tänker sig istället att den här kvinnan vänder sig om och tittar på sina föräldrar.
Mm.
Och sin mamma i det här fallet speciellt då. Och undersöker den relationen som man har. Är det här någonting som jag har upplevt på samma sätt gentemot min mamma? Eller att min mamma har att jag har uppfattat så att säga att min mamma var på det sättet.
Mm.
Där har man ju där finns ju möjligheten till läkningen.
Mm.
Ja.
Precis, och jag tänker också att det kan bli det här både och, att det kan bli duktig flicka-syndromet.
Vad är det? Hur menar du då? I det här sammanhanget?
Om mamman har en kritisk blick så jobbar man stenhårt för att få mammans uppmärksamhet genom att vara duktig.
Mm.
Och så blir man samtidigt överkänslig när någon blir kritisk eller kräver något av en. Då liksom hoppar man direkt ungefär. Säger någon hoppa så hoppar man utan att tänka på, är det rimligt? Ska jag göra det här?
Ja.
Att det kan bidra till...
Är det som är stress, tror du?
Ja, det kan bli en stress. Ja,
det är också
precis.
Undertryckande av känslor där.
Ja,
du ska prestera mycket.
Och precis, du blir presterande för att du jagar den där uppmärksamheten du inte fick. Och så när din partner kommer och du upplever det som kritiskt, så känner du dig liksom påhoppad.
Mm. Kan det vara den här tryckhooks...
Effekten
då?
Ja.
Undertrycka och sen så spelar det.
Det skulle det kunna vara.
Ja, och det kan ju ske både hos män och kvinnor. Men det kan vara rimligt.
Ja,
för män kan ju också känna sig naturligtvis väldigt pressade.
Absolut, absolut. Precis, det var mer den här mamma-dotter där som jag tänkte var
intressant. Ja, men det är intressant hur du säger. För det konstiga är faktiskt att männen har inte samma... Den här frågan som vi jobbar med idag har inte samma anknytning till männen som den har till kvinnorna.
Nej.
Och det är lite intressant tycker jag.
Ja, för jag ser framför mig alltså just att kvinnor lätt kan hamna i det här prestations...
Och det har också att göra med mammans känslor, värme och kärlek här i hög grad, ser jag. Så både det som har att göra med mammans, alltså det här lydnad, ovillkorlig lydnad och värme och kärlek.
Mm.
Så det är två tunga saker egentligen.
Ja, verkligen. Det är det. Ska vi ta en sista grej innan vi går över till Alice och Micke?
Ja, vad ska vi titta på? Något kul då, eller?
Mm. Ja, allt är väl kul.
Allt är kul. Nej, men, roligt och roligt.
Jag tänker att... Jag tror att den här frågan triggar mycket. Alltså,
ja, det tror jag också. Det är en viktig fråga i ett förhållande. Det är allvarligt talat så är det verkligen det. Och den har mycket bäring också på naturligtvis skilsmässotankar.
Mm.
Det är så.
Jag tänker också om man är en kritisk och negativ... Kanske för mycket. Att det också kan generera att man inte mår så bra. Alltså att det skapar inte... Ja, men att man inte mår så bra i det. För att man har hela tiden fullt upp med att leta fel.
Mm.
Alltså om vi vänder på det och tänker att man är den där kritiska människan som... Hela tiden ser att glaset är halvtomt. Vi har ju en kultur liksom lite att man ska vara så himla positiv hela tiden. Så det kan ju vara lite friskt sunt att vara kritisk. Mm. Men när det slår över för mycket.
Mm. Man får också undertrycka kanske sin kritiska sida. Det blir också, det är ju heller
Nej, det är
inte bra, tänker jag.
Nej, precis. Utan jag menar mer när effekten av det inte blir bra för en själv.
Mm,
då behöver man ju faktiskt titta på sina föräldrar som vi alltid brukar prata om. Nu kan det vara intressant att gå in på den som du har tagit upp nu.
Mm.
Och det handlar om...
civilstånd.
Vad man har, civilstånd, ja precis. Om man
den kallas för civilstånd, jag kallar den så. Och man kan säga att jag har delat in den här gruppen då som jag mäter på de som inte är sambo.
Alltså då bor de var och en för sig. De är särbo kan man säga.
De är särbo.
Ja.
Mm. De är sambo... de har varit tidigare gifta eller sambo. Alltså de är sambo, de har inte gift om
sig. Nej, men de lever ihop.
De lever ihop. Och så finns det en grupp då, de har gift om sig och har varit tidigare gifta eller sambo.
Ja.
Alltså jag tänker, jag ger skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift. Fast man har en tidigare relation eller där man har levt stadigt ihop med varandra. Sen är det en grupp som är sambo för första gången. Mm. Och sen är det en grupp som är, där man är gift för första gången.
Ja.
Så ser det ut.
Oj, och då tittar jag direkt på kvinnorna här. Gift, om man har varit tidigare gift eller sambo.
Ja.
Vad säger du? De dippar.
Ja, de dippar.
De dippar.
Betyder då att de fortfarande
tycker att partnern är allt för kritisk och negativ.
Ja. Och men man vet ju inte om det var förhoppningen att det skulle vara annorlunda.
Ja, men det intressanta är att männen är precis tvärtom. De pikar.
Ja.
Så kvinnor som är gifta och har en tidigare relation bakom
stadigvarande sig, relation och kanske barn också.
Ja, precis. De dippar här och inte nöjda. Och så,
de är inte nöjda nu heller alltså.
Nej, de är inte nöjda nu heller medan männen är nöjda.
Mm.
Det var ju intressant.
Mm.
Så hela tiden går männens och kvinnornas grafer från varandra utom när man är gift första gången. Då är man väldigt överens.
Då är man väldigt överens. Ja. Och man upplever inte heller att partner har en negativ eller kritisk attityd.
Nej. Nej, precis.
Och nej, det gör man inte. Och likadant, och det är samma sak man bara, om man har ett samboförhållande.
Ja, just det.
Så är det, ja.
Ja, det var intressant, hörde du. Men vi lämnar den diskussionen och så går vi vidare in till Micke och Alice och hälsar på hos dem och ser om de kanske också blickar bakåt eller vänder sig om hos sina föräldrar.
Nej, jag vet inte vad de blickar in.
De blickar åt något sätt. Vi går över till Alice och Micke.
Ja, det gör vi.
Du Alice, jag tänkte på en sak.
Ja.
Du brukar alltid fråga mig så här, hur var det när du växte upp? Hur var din mamma och pappa?
Ja, jag tycker det är fint.
Ja. Och jag funderade faktiskt på en sak med hur det var hemma hos dig med din mamma och pappa. Innan de skilde sig.
Okej.
Alltså hur var det för er? Om ni skulle ta beslut, om någon skulle köpa något eller ni skulle göra någonting. Vem var det som bestämde? Vem var det som bestämde hemma hos er?
Hos oss? Vad menar du? Men vadå?
Nej, men jag menar,
men vem som bestämde? Det var väl ingen som bestämde? Vadå?
Nej, men måste du vara så negativ? Jag försöker...
Nej, men... Jag var inte negativ nu.
Nej, men jag bara undrade om du kommer ihåg om du var... Om ni bestämde tillsammans.
Nej, men jag tycker bara en konstig fråga. Vad har du att göra med?
Nej, men nu
har du lite negativ. Jag bara undrar vad det är som gör att du frågar det. Har det att göra med det här att du tycker att jag handlar för mycket ibland och att jag tar egna beslut?
Jag tänkte också på det här att du...
Luskar du på något sätt nu?
Nej, jag var bara nyfiken och intresserad. Jag tänkte så här att när vi pratade om det här med att du handlar eller att jag handlar och varför man gör det utan att säga till varandra. Och då undrade jag, har det påverkat dig någonting? Hur var det för er? Hur var det för dig? Är det något du liksom har funderat över?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet inte riktigt. Men... Ja.
Nu får du taggarna ut. Så du, jag tycker att...
Det blir men det var väl inte taggarna ut, Micke? Jag bara svarade. Du är så känslig när det gäller de där sakerna.
Ja.
Ja. Vad är det? Vad är det egentligen?
Nej, men...
du lägger det som att... Jag pratar ju bara, tycker jag.
Ja, det tycker jag att jag också bara gör.
Jaha.
Jag tyckte att jag bara ställde en vanlig liten fråga. Hur var det?
Jag svarar bara naturligt.
Ja, jag tyckte du lät som att du tyckte att det var en jobbig fråga. Är det en jobbig fråga? Eller kommer du inte ihåg? Eller, om du bara skulle tänka då... Vem bestämde hemma hos er? Utan att tänka att det är en konstig fråga.
Men alltså, jag fick ju det jag behövde. Om jag ville handla någonting så gjorde jag det, det vet du ju. Jag fick ju pengar ofta av mina föräldrar. Men vem som bestämde om vi skulle handla någonting? Ja, men de handlade väl bara något som de tyckte och kom hem med det. Mm. Och jag vet inte om mamma blev irriterad eller om pappa blev irriterad. I alla fall så var det ingenting som jag uppfattade riktigt.
Nej. Och ni pratade aldrig igenom. Du hörde aldrig att nej, men ska vi köpa den här bilen nu eller hur ska vi göra? Har vi råd? För vi pratade ju om det.
Det har jag aldrig hört i hela mig. Därför vet inte jag vad du pratar om. Har du så hemma hos dig, menar du?
Ja, men det var, jag tror att det var mer, mycket mer så hemma hos mig. Det var därför jag funderade på. För du brukar ju alltid liksom vilja gå den vägen, att man tittar lite på hur var det när jag växte upp. Och jag tycker det, jag gillar det, även om jag också kan tycka att ibland tänker så här, va, varför ska man prata om det för? Men för vi hemma hos mig, alltså min mamma bestämde ju på något vis, indirekt eller indirekt. Men vi pratade, alltså det var alltid någon dialog så här. Ska vi satsa på det här nu? Vad ska vi göra på semestern? Eller ska vi ha en ny tv?
Ja.
Och jag uppfattar att
var du med och betalade det också då med en veckopeng? Att du inte fick någon veckopeng den? Nej. Kan du dra in?
Nej, det var
mamma. Hör du att jag har ganska negativa förväntningar?
Du är lite negativ alltså. Ja, precis. Ja. Ja, men det är det jag
tänkte. Men är du också extra känslig när jag tycker att jag bara liksom pratar naturligt? Och då tycker du att jag är kritisk och höjer rösten. För jag är ju van att det, alltså hemma hos oss var det ju ganska högt i tak. Liksom. Men det var ingen som tyckte att det var särskilt konstigt att vi hade det så. Men jag tycker att du ofta säger, men Alice, du är så yvig och du liksom är så högljudd. Tror du att du har en liksom, triggar det dig på något vis?
Ja, lite. Alltså, jo. Det gör det väl ibland. När du hugger liksom. Jag hinner inte ställa frågan så är du på och liksom går igång på något sätt.
Så du tycker att jag reagerar för starkt?
Jag är inte för starkt, men du negativt.
Jaha.
Ja, liksom att du blir så direkt så är det liksom glaset halvtomt. Okay. Sådär lite. Och det var
så var ju mycket attityden hemma, du vet.
Men ni hade lite jargong, tror jag.
Ja.
Jag tänkte på det när vi träffade din pappa.
Ja.
Nu när vi skypade med honom. Att han är liksom så här, nej det går inte. Och jag vet inte. Liksom han är, då tänkte jag så här, åh, vad jobbigt med det här eviga, det går inte, attityden.
Ja.
Men det, jag är inte van vid det.
Nej.
Hos oss var det mer så här, nu ska vi göra det här. Mamma bestämde. Så det var lite mer staccato kanske, eller jag vet inte. Inte så yvigt. Inte så mycket berg- och dalbana.
Jag kanske förväntar mig på något vis att du ska vara så också. Ja. Men så är du inte det. Så jag garderar mig kanske.
Ja.
Jag har ett försvar gentemot dig på något vis då, så du ska komma åt mig förmodligen. Så tror jag kanske.
Ja, det är det jag kanske upplever.
För att pappa var ju på det där sättet, precis som du säger. Att han var lite hård. Han lät lite hård och
negativ.
Negativ, eller lite tolerans egentligen, kanske man skulle säga. Som fick mig liksom att sträcka upp mig så där lite grann ibland. Och då tror jag att du tänker, men här är det bäst att liksom vara vaksam på något sätt, kanske det är för mig då.
Ja.
Jag har aldrig tänkt på det mycket förut.
Nej, det var nu när du sa det som jag tänker. För jag tänker så här. Jag är ju påverkad av att min mamma var så bestämd. Liksom. Mm. Även fast det var, vi fick vad vi ville och allt det här. Jag tänker att din pappa kanske inte riktigt har sett dig. Eller visat intresse för dig. Utan det har alltid varit så här. Nej, det går inte. Eller jag har inte tid. Eller, han är ganska egocentrisk, tycker jag.
Jag vill inte att du pratar så där om min far. Du vet, han är faktiskt min pappa.
Ja, men du är din pappa.
Ja.
Men det är samma sak med min mamma. Det är min mamma, men man måste ju kunna också titta på det lite mer så där utifrån blick.
Men betyder det ändå, tror du, att du ibland reagerar ganska hårt på mig också på det sättet då, att du har... Men din mamma var ju lite kritisk, tycker jag, ibland. Var hon inte det?
Det var hon.
Hon var ju inte,
jag tror att det,
hon är inte så lättsam precis.
Nej, det gör hon inte.
Easy going är hon inte.
Nej, det gör hon inte. Vi har, alla har ju alltid anpassat sig efter vad hon tycker, apropå att bestämma. Det spelar ingen roll om vi resonerade om saken, hon hade ändå redan bestämt. Det var såhär pseudoresonemang.
Ja. Så det betyder alltså när jag går igång där lite grann som du uppfattar då, så vad händer i dig då då?
Nej, men alltså jag blir ju irriterad. Ja. Jag tycker att det är lite jobbigt.
Du tycker det är jobbigt, ja. Är du,
jag känner mig lite påhoppad.
Ja. Osäker, blir du osäker då? Eller blir du arg? Eller blir
nej, mer arg. Eller så här. Men sluta, vill jag bara säga till dig. Lägg av. Kan vi inte bara prata om det här utan att du ska vara så här, hoppa på? Det är som att du går in i försvar så här, direkt. Det är som att trycka på knappen. Men...
så mycket. Ja, mycket. Ja. Men du, Micke, kan vi inte avsluta det här? Jag vill inte prata mer än nu.
Nej, det brukar ju vara så. Du får sova på saken.
Ja, det är jättebra för jag.
Vi lämnar dem där två.
Ja, vi lämnar dem.
Ja, ja men alltså, ja. Nej, men... De resonerar väl ganska bra.
Ja, men jag tror det. Ja. Alice kom på det där, tror jag faktiskt. Att hon då... att jag kan tänka mig att det är så. Att hennes pappa var ganska kort i tonen, som du sa. När ni hade skypat där så såg du det också. Hon var ju inte van vid det. Hon visste ju inte om någonting annat.
Nej, för henne är det vardag.
Ja, just det. Men det betyder ju ändå inte att hon har haft en slags... Att kunna gardera sig eller att på något vis varit, varit i försvarsställning lite grann.
Mm.
Och, då går hon, och det är ju liksom en snabb... Hon hinner ju inte tänka en gång, tror jag, innan hon är där.
Nej.
Så det blir... Ja. Och så fort du då gör någonting för henne som hon på något vis kan relatera till det... Så, är hon ju där, tror jag.
Ja, just det. Precis. Det är lite... Alltså det blir... När Micke ställde frågan, då blev det en trigger för Alice.
Ja.
Och så blev hennes reaktion en trigger för Micke.
Ja.
Eller hur?
Ja,
han började säga, ja, men hur var det när du tog beslut? Och försökte han vara lite psykologisk och ställa en sån där fråga om hur det var hemma hos henne. Och hon bara, va? Varför frågar du det?
Ja.
Så hon blev triggad av honom och då blev han direkt triggad av henne. Och där tänker jag... Att det blir väldigt intressant. För vad som, nu hittade de tillbaks till en vettig diskussion.
Mm.
Men är det inte väldigt lätt?
Det kunde att man, ha gjort. Det kunde ha lett till vad då?
Det kunde ha lett till att de fortsatte prata på ytan som jag brukar tänka att det är.
Ja.
Så de började fortsätta prata om hur hon var, hur han var, hur hon var. Hur han, men du reagerar alltid så, du reagerar alltid så. Och så, så kommer man aldrig till... Det här handlar om någonting annat.
Nej, just det.
Man fastnar liksom i dig och mig och mig och mitt och dig och ditt.
Mm.
Du brukar säga att man lägger över på den andra. Att man börjar pajkastning liksom, projicera.
Ja, just det. Och jag tror också att det, en del av den pajkastningen handlar om att man försvarar någonting hos sig själv.
Som man inte vill se.
Som man inte vill se. Ja, och ena
sidan kan vara jobbigt.
Någonting som man inte vill se. Men å andra sidan, om du tänker dig två självkännedomscirklar. Och så står var och en i sin cirkel egentligen då.
Mm.
Men att man kan uppleva att den andra är inne i...
Liksom min cirkel.
Att Alice var inne i mycket cirkel. Och mycket var inne i Alice cirkel.
Mm.
Och så gör att man måste på något vis försvara sig själv.
Det där är en jättebra bild jag får när du säger så. För om man tänker så här, jag står i en cirkel och så står min partner i en... Ta rockringar så här.
Ja, just det. Mm.
Och så ska vi prata med varandra kring, säg, en sån här sak.
Mm.
Och varje gång jag ska prata med min partner, då kliver jag in i hans cirkel och bara, du borde vara så här.
Mm.
Då känner han att jag kommer för nära.
Mm.
Och då blir det, nej, jag vill inte ha det inne i min cirkeldiskussion.
Mm.
Jag står kvar i min rockring och säger att det här står jag för.
Ja, just det.
Då skapar jag ett utrymme för min partner att lyssna.
Mm. Just det.
För när vi,
jag tror att när man är inne i varandras cirklar, då går du in i försvar. Därför att det som är det... budskapet, det dolda budskapet i det, när någon går in och talar om för dig hur du är eller inte är, är att du känner att du inte är okej
som du är.
Ja, just det.
Mm.
Och då går man in i försvar. Och sen är det också så att när man går in och ställer frågor kring personens ursprungsfamilj och föräldrarna. Då går man in och försvarar sin familj oavsett hur det har varit där. För det, ja, för det har vi. För vi försvarar, ja, just det. För vi är ju också en del av det systemet.
Precis.
Och vi är liksom också våra föräldrar lite grann, kan man säga. Så då, och därför så fort man upplever det som en anklagelse mot de egna föräldrarna så hör man inte längre, tror inte jag, utan då blir det bara den där pajkastningen som du
och det säger. Gjorde Alice, för hon sa först och sa hon så här, ja, för pappa var ju inte så uppmärksammad, men, och när Micke då sa något om pappan, då sa hon, men nu pratar du om min pappa.
Ja, det sa hon.
Ja. Och just det här att och jag tycker det där är väldigt bra som du säger, för att med respekt då för föräldrarna som är som de är. Vi kan inte ändra hur våra föräldrar var. Vi kan bara förstå varför de var som de var. Och det kan hjälpa oss vidare. För det tänker jag också att det kan bli en pajkastning. Om vi har ett par som lever ihop som kanske säger så här. Ja, men du och din familj.
Din mamma är alltid så.
Din mamma är alltid så. Så även om jag tycker att min mamma är jobbig. Så vill inte jag höra det från min partner på det sättet.
Nej, just det.
Man vill ha den där förståelsen att okej, din mamma är lite jobbig, men liksom lite mer.
Jag tror man omöjliggör man omöjliggör läkning för sin partner när det gäller relationen till ursprungsfamiljen. Hur beror det då på hur du ställer de här frågorna?
Ja.
För att om jag istället ställer frågorna, hur var det då? Berätta för mig.
Ja.
Då kan du berätta och då kan du liksom kanske precis som att Alice visste inte här.
Nej.
Men när vi började ställa frågorna på ett annat sätt så kunde hon liksom, ja, det har du rätt i, så var det.
Ja.
Hon kom på det här, hur hennes pappa hade varit då.
Ja. Ja.
Och det hade att göra med hur du ställde de frågorna till henne.
Ja. Ja. Precis. Och det där är ju jätteviktigt. Och då gäller det ju återigen att vi inte är triggade.
Mm.
För om jag går igång, eller Micke då, har gått igång på Alice pappa, då blir det svårt att vara.
Men hur ska man bryta det då för att hitta en bättre plats att kommunicera ifrån då?
Träning. Öva. Typ.
Precis.
Nej, men jag tänker om medvetenhet också. Bara att tänka så här, ja, men jag kan ju pröva att prata om det här på ett annat sätt. Kan göra ganska mycket. För att bara känna hur det känns.
Tror jag också.
Men vad bra. Vi rundar av med det. Att om ni ska prata om varandras föräldrar så gör det med lite ödmjukhet och nyfikenhet så kommer det nog gå bra.
Det låter bra tycker jag och det var bra sagt.
Så nästa gång då träffas vi tillsammans med Charlotte Palmgren.
Det blir spännande och roligt.
Tack för idag.
Tack för idag.